Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej alla goa och hjärtligt välkomna till en helt ny säsong av Mord eller Myt!
Mord eller Myt! We're back!
We're back, bitches!
Och vi får ursäkt i förväg för våra dåsiga små hjärnor som fortfarande är semestermode.
Ja,
jag har glömt hur det är man jobbar.
Jag med, jag vill gå i pension.
Mm, det vill jag med, jag längtar så mycket till den dagen.
Jag har glömt lösenordet i min jobbdator.
Åh, jävlar, det har jag inte ens tänkt på.
Men det är ju skönt att man verkligen bara kopplar bort.
Ja, visst. Det är faktiskt ett gott betyg ändå. Mm. Man är lite duktig.
Haft en härlig sommar.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, vad ska vi sammanfatta?
Vad alla har gjort.
Vad vi har gjort. Jag och Moa var i Malmö.
Ja.
Det var underbart.
Det var nice.
Ja.
Jag tatuerade mig.
Mm.
Vi träffade Paulina, en gammal kompis. Det var kul.
Det var kul. Det var jättehärligt, sån liten minisemester, det var jättemysigt.
Minitrip.
Minitrip. Ni har varit på Öland.
Det är den där stora utflykten man har gjort.
Jag har jobbat och jobbat och jobbat.
Du har bara varit ledig 2 veckor, jag har varit ledig 5 snart. Jag är fortfarande semester, lite till.
Ja.
Eller får man säga det nu?
Ja, det är ett förinspelat avsnitt, ni vet hur vi jobbar.
Ja.
Ja. Jag har också fortfarande semester.
Ja.
Egentligen är det fortfarande december 2021.
Exakt.
Det kan ni som lyssnar veta.
Ni har ingen aning om vad det
är. Vi låtsas att vi har varit ute och åkt till Malmö och Öland.
Ja, precis. Vi bara berättar om vad vi ska göra.
Ja. Oj. Nej, men jag... Ja, vi var på Öland i 10 dagar. Det var underbart. Vi piken på resan, eller det som var mest spännande kanske, för det var en väldigt så semestrig Ölandstrip i år.
Mm.
Bara sola, bada, läsa, chilla,
gott.
Loppa, typ.
Gott.
Men vi åkte och kollade på våra bröllopslokaler. Det är verkligen så.
Så kul.
Ja, det var kul. Jag höll på att börja gråta.
Det kommer vara bra.
Det kommer bli riktigt bra.
Mord eller Myt Wedding Edition.
Ja, det borde vi spela in.
Vi kör lite livepodd där då.
På bröllet.
Livepodd på det sättet som Edvin och Johanna gör. Man bara spelar in sig själv med telefonerna och så klipper vi in ljudet senare i podden liksom. Det är det de kallar
live. Det var live då, aha, men det är inte live i själva podden.
Genialiskt.
Ja.
Du är där också live just nu.
Ja.
Det är men inte live när det kommer.
För oss är det ju live.
Ja.
Jag vet inte vad som ska hända. Jag kan inte klippa verkligheten.
Någon av oss kanske inte finns imorgon.
Oh my god.
Men sluta.
Fan, vad sjuka grejer.
Gud vad mörkt.
Eller blixt. Man kan bli nedslagen av blixten.
Jo, det
kan man veta.
Är det inte så att en blixt kan väl bli nedslagen i en själv, men man blir inte nedslagen av en blixt.
Jo,
den slår ju inte ner den.
Jo, man blir så nedslagen i psyket så här. Oh, det är Oskar, vad tråkigt. Oh. Och där kommer en blixt också. Nej. Blir man hemskt,
liksom. Ibland kan det ju vara positivt.
Nedslagen.
Att man får en snilleblixt och kommer på värsta bra grejen.
Typ som den här podden var en snilleblixt en gång till. Mm.
Ja, eller så här, telefonen.
Ja.
Eller hjulet.
Precis.
Var hjulet en snilleblixt eller framkom det liksom på ett neutralt sätt?
På ett neutralt sätt?
Eller så kom det, vad heter det? Jag har tappat mina ord.
På ett neutralt sätt, vad menar du?
På ett naturligt sätt.
Du menar att det liksom bara...
Så växte det fram att så här, oj, stenar rullar. Om man slipar process, stenen liksom. Lite så är det typ lite så här. Men jag tror inte att någon satt och bara med sån mattegrejer som var över huvudet och bara med beräkningar och bara, nu ska vi se, hur kan vi åka? Rulla!
Rulla!
Jag tror inte heller.
Nej.
Det tror jag inte.
Eller så var det någon i liksom flocken som hade det som arbetsuppgift.
Och bara, Nej, det är klart. Det är klart att det var, sten, rullar, slipa, rulla bättre.
Stockar, rullar.
Ja. Men det var snyggt där det du sa med eld, för att det knyter ihop säcken med liksom blixten. Ja, eller liksom väderblixten.
Ja,
ja, Tor.
Tack för att du uppmärksammade det.
Ja, jag tycker det var stiligt.
Jag behövde inte försvinna i skymundan.
Aldrig, aldrig, min älskade.
Nej. Ja, jag tänker att vi ska köra ett fall, va?
Vi är i alla fall jävligt taggade på att köra igång den här säsongen.
Ja, just det. Vi måste säga tack till alla som har hört av sig under sommaren. Jag har svarat en massa folk nu i dagarna. Bara, hej, förlåt, jag såg att du skrev i slutet på juni. Jag tog lite ledigt. Tack för att du hör av dig. Puss och kram.
Jättekul att ni hör av er, även om vi inte släpper content.
Ja,
väldigt härligt.
Gullisar.
Bäst är ni. Och vi måste också säga tack till Anna som sponsrar med bubbel.
Tänkte precis säga det.
Bubbelspons.
Alltså, bubbel är the way to our hearts. Alltså.
Exakt. Åh, vad gott det var att skåla.
Skåla!
Det kanske inte lät som skåla.
Blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub
halsen. Men det var gott det här bubblet.
Torrt och ändå söt. Blött.
Blöt.
Blöt och söt.
Åh, blöt och söt.
Blöt och söt. Det var
äckligt sagt. Blöt och söt. Hade ni såna evighetskulor?
Ja.
Ja.
Aldrig.
De var ju blött och söt.
Alltså, men de var så jävla stora i början.
Tog ju aldrig slut.
Men jag, man fick ju slicka på dem.
Nej, men det är... Ja, nej.
Det är evil. Pure evil den som kom på dem.
Ja. Inget tålamod för en sån godis. Nej. Jag vill ha en godis, vill jag ha en godis. Jag vill inte ha någonting som är en sten som jag slickar på i 10 dagar.
Men man går runt med den i handen liksom. Ja. En saltsten som en kossa. Ja.
Spänner fast den i trappräcket. Står och slickar på den.
Var är William? William står i trappan.
Och så spänner man upp en vattenflaska upp och ner också så man kan dricka.
Men hallå, det var vår tids iPad kanske. Alltså man gav dem en sån så var ungen tyst i 2 timmar.
En evighetskula.
Ja, så kunde de stå vid trappräcket och slicka på evighetskula.
Nu kör vi. Nu kör vi ett fall alltså. Nu
är det försnacket in i evighetskula.
Ja, alltså som sagt, vi är lite ringrostiga va?
Ja.
Vi har haft en god lång semester. Hoppas ni alla har haft en bra sommar också.
Mm. Just det. Det hoppas vi faktiskt.
Det hoppas vi.
Verkligen. Ni kan väl kommentera det roligaste ni har gjort på semestern på Instagram?
Ja, det kan ni göra.
Har ni begått ett brott så skicka det inte till polisen utan till oss. Så kan vi ta upp det som ett fall här.
Just det. Perfekt. Ska vi köra?
Mm.
Vi kör. Q-jingel.
Jingel kommer här.
Jingle.
Nu, det här blir en resa. Oh. Jag ska bara skicka ut en liten varning att det är lite läskigt. Jag tror att avsnittsnamnet kanske kommer att ha något.
Det här är mordpodd.
Med rysliga.
Oj.
Eller något sånt.
Det är konstigt om det inte är läskigt, eller?
Ja, det är såklart. Men det är nästan lite spooky. Spooky stuff. Ja, jag vet inte. I alla fall. Nu kör vi. Nej, det har
jag
varit.
Nej, det har varit.
Året är 1977 och vi befinner oss i Wichita i Kansas. America. Mm.
Det är punkåret.
Just det.
Ja. Punkåret.
Punkåret. Mm. Där bor 47-åriga Rosita med sin man Eskil. De har varit gifta i typ drygt 25 år och hade så 2 vuxna söner. Rosita jobbar på ett telefonbolag och Eskil jobbar med accounting. inte sex work, utan bokföring. Jag vet inte. Är man ekonom då?
Ja,
ja typ. Bland annat.
Ja, precis. Rosita föddes den 1 februari 1930. Hon växte upp på en bondgård där hon bodde med sin mamma och pappa och två syskon. Och hennes familj hade det då väldigt dåligt ställt ekonomiskt på grund av typ The Great Depression. Men de gjorde det bästa de kunde med vad de hade liksom. När hon var 15 år gammal så flyttade hon till en annan stad för att läsa på high school. För de kurserna som hon ville läsa, tror det var typ så sömnad eller någonting som hon läste på high school. Det fanns i alla fall inte i hennes hemstad. Tillbaka till 1977 då. En varm dag är Eskil ute och jobbar i trädgården när han plötsligt faller ihop och svimmar. Och Rosita kör honom då till sjukhuset och man misstänker att han har fått en hjärtinfarkt. Eskil får stanna på sjukhuset under observation och Rosita blir hemskickad. Det är då första gången på nästan 30 år som hon är ensam hemma i sitt hus. Och då ringer telefonen. Rosita skyndar sig, att svara eftersom hon tänker att det kan vara från sjukhuset. Men det är det inte. Det är en man som frågar om hon är Rosita från Fort Scott, Kansas. Det var där hon bodde då, när hon gick på high school. Och hon bara, ja, det är jag. Typ. Weird att någon pratar om det nu liksom. Den här mannen säger inte vem han är, men fortsätter typ att ställa frågor till henne om när hon var ung och när hon bodde där. Och så svarar hon så här väldigt svävande. Och så säger han, ja, jag vet allt om den kvällen. Och säger att han har läst om henne i en tidningsartikel från 1946. Och sen så säger han typ, det vore ju väldigt pinsamt för dig om alla du känner fick ta del av den här informationen i den här artikeln. Och så kräver han pengar från henne för att hålla tyst. Och då lägger hon på. Och Rosita visste mycket väl vilken tidningsartikel den här mystiska mannen då talade om. För när hon var 16 år gammal och bodde i Fort Scott där hon gick på högstadiet. Så bodde hon på typ ett internat. Eller så någon slags korridorrum. Ja. Hon bodde ensam. Och när hon kom hem till sitt rum efter att hon hade varit och handlat mat så blev hon överfallen av en man i 50-årsåldern som hade tagit sig in i hennes rum. Och han tog tag i henne och började dra i hennes kläder och hon liksom gjorde motstånd och sparkades och slogs och typ tryckte sina tummar in i det här äcklets ögon. Nästa sak hon minns är att hon får en trasa över ansiktet och medan hon liksom sjunker in i medvetslöshet så ser hon hur mannen lägger ett strykjärn på spisen. Och när hon vaknar igen så är mannen borta och hon har brännmärken över båda låren. Och då tas hon till sjukhus där man undersöker henne och fastställer att skadorna är ytliga och att hon inte utsatts för sexuellt övergrepp. Hur bra kunde man kolla det då 1946?
Nej, det vet jag fan.
Alltså, jag blir så frustrerad. Bara, nej, du har inte varit med om något. Ingen fara.
Man tittar på hur lång kjolen är.
Antagligen, ja. Precis. Det är konstigt, men hon liksom tänker att han bara brände mig med strykjärnet och gick därifrån. Typ. Händelsen omskrevs då i den lokala tidningen som en sadistisk attack av en sexgalning. Och Rosita skämdes otroligt mycket över att hon hade varit med om det här, men bestämmer sig för att lägga det bakom sig typ, och gå vidare. Något som inte visade sig vara så enkelt, för varje gång hon kom tillbaka till sitt rum så blev hon såklart hysterisk. Så hon får flytta ut ur det här rummet och så går åren och hon träffar Eskil och liksom försöker glömma att det här har hänt henne. Tillbaka till 1977. Några dagar går och sen kommer Eskil hem från sjukhuset. Han hade inte fått en hjärtinfarkt utan skadat sin axel som han hade skadat ett år tidigare i en bilolycka. Och smärtan fick honom att svimma. Och han liksom pignade till ganska snabbt direkt när han kom till sjukhuset. Typ. Rosita bestämmer sig då för att inte berätta om det här obehagliga telefonsamtalet. Men några dagar senare får hon ett brev till sitt jobb. Och i kuvertet ligger den här tidningsartikeln från 1946. Hon river sönder det och slänger det och säger ingenting till någon. Men den här mystiska mannen fortsätter att ringa henne. Både hemma och på jobbet. Och ibland när typ Eskil svarar, då lägger mannen bara på direkt. En varm dag i augusti.
Bra.
Vet inte om det är samma år eller året därpå. Men
det var varmt och det var augusti.
Ja, exakt. Något senare då. Lämnar Rosita sitt jobb och typ fönstershoppar lite. Nej, så här. Hon slutar jobbet Och så går hon och fönsterkoppar lite medan hon väntar på att Eskil ska sluta på sitt jobb. För de brukar alltid åka hem tillsammans för att spara in på bensin. Och hon slutar oftast typ en timme före honom. Så då får hon liksom lite tid för sig själv, typ promenera, gå i affärer, handla lite och så här. Så det gör hon den här dagen också. Plötsligt kommer då en man i kapp henne. Och hon känner inte igen honom. Men han börjar prata med henne som att han känner henne. Och typ så berätta för henne vilket bra jobb hon gör på det här telefonföretaget. Och bara, nu kan du ta helg för du har varit så duktig typ. Och han fortsätter att prata om typ att fotografier avslöjar en persons innersta själ. Alltså en knäppis bara, helt enkelt. Så hon liksom struntar i honom, men han bara fortsätter att prata. Och sen till slut säger hon så, ursäkta, jag väntar på min man. Och då svarar han, aha, är du fortfarande gift? Och sen blir han liksom väldigt aggressiv och säger att han ska komma ihåg hennes ansikte och att de kommer att ses igen. Mm. När hon senare möter upp Eskil så berättar hon om den här händelsen. Hon tyckte det var väldigt obehagligt, så hon är liksom lite skakad. Men han typ försöker lugna henne och bara så, skit i det, det var bara någon knäppis, det är sånt som händer, tänk inte mer på det. Hon har inte berättat för honom om de här andra läskiga grejerna med brevet och telefonsamtalen. Sen går det ett år innan hon möter den här obehagliga mannen igen. Då kommer han fram till henne när hon är ute och köper lunch när hon har rast på jobbet. Och så tar han tag i hennes handled och skriker typ, Rosita, din dumma slyna, eller något i den stilen. Skräckslagen sliter hon då bort sin hand och springer in i ett varuhus där hon typ hittar en telefon och ringer till Eskil och bara, jag vill åka hem så här. Så då berättar hon allt för Eskil om telefonsamtalen och brevet och liksom, ja, nu börjar det ju bli ett riktigt problem. Det är den här mannen antagligen som stalkar henne. Han vill gå till polisen, men hon vill bara åka hem. Hon är så här, nej, jag vill inte prata med polisen, det är ingen stor grej, typ, det går över, skit i det liksom. Så några dagar senare så går Eskil till polisen ändå, trots att hon har sagt nej, och anmäler det här. Och polisen typ gör en liten anteckning, men inte så mycket mer. De är liksom inte ens intresserade av att prata med Rosita. Några månader går och sen får Rosita ännu ett brev där det står, fuck dig, fuck polisen, fuck telefonbolaget, ge mig pengar annars kommer jag skada dig. Mm. Vettskrämd visar Rosita det brevet för Eskil och han övertalar henne att de ska gå till polisen. Och den här gången tar polisen det här på mycket större allvar. För polisen i Wichita jagar Wichitas allra första seriemördare, the BTK-killer.
BTK?
Ja. Känner ni igen det här? Har ni hört talas om BTK? Mm. Nej, lyssnarna vet säkert.
Vad står det för?
Ja, han heter egentligen Dennis Rader. Han lever fortfarande. Han är en riktig jävel och framförallt en riktig jävla ärketönt. Han gav sig själv smeknamnet BTK, som står för Bind, Torture, Kill.
Det har man ju hört.
Ja.
Det har man ju faktiskt hört. Du kanske till och med har nämnt BTK innan i podden.
Det är mycket möjligt.
Ja.
Vet inte. Men det är mycket möjligt. Ja. Han var liksom aktiv under 70-talet, mördade 10 personer och skrev brev till polisen. Han höll på alltså. Han åkte fast efter att han frågade polisen om det gick att spåra en sån diskett. Vet, en floppy disk. Och polisen svarade i en intervju, tror jag. Jag minns inte riktigt. Att det är omöjligt.
Mm.
Och då skickade han en diskett som polisen kunde spåra till honom. Och så åkte han rakt in i fängelse först 2005.
Oj.
Där sitter han än idag. Och mår piss, får vi hoppas.
Ja, det får vi hoppas.
Eftersom polisen då håller på och jagar BTK samtidigt som det här händer, så får Rosita och Eskil direkt träffa en polisman som ska ansvara för deras fall, eller hennes fall. Jag kommer kalla honom för David, för han återkommer lite sen. Polismannen David. De berättar då om allt som har hänt och breven och telefonsamtalen och den här konstiga gubben som rycker henne i armen och sånt. David ger dem sitt telefonnummer och ber dem att direkt komma tillbaka eller kontakta honom om någonting mer skulle hända. Och en vecka senare får Rosita ett till brev. Det är liksom fullt med felstavningar, helt utan skiljetecken och skrivet som en dikt. I brevet ombeds Rosita lägga $100 under sätet i Eskils bil, för annars ska alla få veta vad som hände henne 1947, typ. De lämnar in det här brevet till polisen Och polisen är typ så, shit, vi måste, det här är inget bra liksom. Vi får hålla koll här nu. Och strax därefter försvinner Rosita.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det som händer då är att hon går på lunchrast på jobbet när hon, och sen så bara kommer hon inte tillbaka. Och när hon inte dyker upp då så ringer hennes chef både hennes syster och Eskil. Och senare på kvällen får en vettskrämd Eskil ett telefonsamtal från en spritbutik några kilometer bort. Rosita är där. Hon är okej. Hon har redan ringt polisen David och polisen kommer dit och hämtar henne. Och sen så liksom möts Rosita och Eskil på polisstationen. Och då berättar hon att hon skulle gå ut och köpa lunch när en bil stannar bredvid henne. Hon blir tvingad att sätta sig i bilen och bredvid henne i baksätet sitter mannen som hon har stött på då 2 gånger tidigare. I förarsätet sitter en man som hon aldrig har sett förut. Någon av de här två slår henne med någonting hårt typ över ansiktet så att hon, jag vet inte om hon liksom tuppar av, men ja. Och sen så åker de i alla fall i bil jättelänge. Och Rosita inser att hon måste försöka ta sig ut ur bilen. Så hon börjar liksom låtsas att hon är jättekissnödig. Och männen ignorerar henne. Och bara säger, nej, det blir inget med det. Vi kidnappar dig nu. Typ. Så då börjar hon liksom tjata om att det är bråttom. Att hon inte kan hålla sig. Och för att om hon inte ska fly då så tar de hennes skor och hennes jacka. För det är typ lite kallt. Jag vet inte. Men så fort de släpper ut henne ur bilen så springer hon. Och den ene mannen följer efter henne en bit. Men hon lyckas liksom skaka av sig honom. Och så springer hon tills hon hittar den här spritbutiken. Där hon då ringer polismannen David och Eskil. Och när polisen sen undersöker området hittar de hennes skor, hennes jacka och hennes fotspår. Men det är allt. Mm. Så de har liksom inga ledtrådar, inga bevis, ingenting. Det finns ingenting som kan leda dem till den här äckliga mannen. Under de kommande månaderna skickas flera brev på vers då, till polisen. Ett brev skickas till en florist med $5 i kuvertet och uppmaningen att skicka en svart blomma till Rosita. Och Rosita och Eskil får flera brev med hot och väldigt konstiga meddelanden bara generellt. Senare ringer också en man till ett tv-bolag och berättar att han var chauffören vid Rositas kidnappning. Och så säger han att han ska ringa tillbaka dagen därpå. Och då liksom buggar polisen telefonen, men han ringer aldrig igen. Månaderna går och 1979 slår BTK till igen. Alla i Rositas närhet förväntar sig då att hon ska vara jätterädd och orolig, men det är hon inte. Utan hon pratar knappt om allt som hon har varit med om. För det är typ så hon har blivit uppfostrad. Hon fick lära sig att man inte ska besvära andra med sina bekymmer. Typ gråta och gnälla. Hjälper inte. Keep calm, carry on. Och så vidare. Eskil däremot är väldigt orolig. Så orolig att han ofta kontaktar polismannen David för att be om råd eller hjälp. Eller typ så. Bara småprata. Polisen har ju fullt upp. Så att de lär Eskil hur man säkrar ett hus. Så att Eskil kan liksom kolla igenom huset varje gång de kommer hem. Och så får de lära honom hur han ska använda ett vapen på ett säkert sätt och hur han ska skjuta för att liksom förhindra en brottsling istället för att döda. Och när tiden går så slutar eventuellt telefonsamtalen och breven, och Rosita börjar hoppas att galningen då ska låta henne vara i fred. En kväll vågar hon till och med åka och handla själv, men det skulle hon aldrig ha gjort. För när hon ska sätta sig i bilen för att åka hem så blir hon överfallen av den här jäveln igen. Och hon kämpar emot och typ de brottas en stund och sen så lyckas hon liksom slå sig loss från honom och sätta sig i bilen och köra därifrån. Och när hon har kört en bit så känner hon typ att hon är blöt. Och så när hon tittar ner inser hon att hon blöder och att en stor kniv sticker ut ur sidan av hennes rygg typ. Läskigt. Hon kör till en telefonautomat, ringer polismannen David och sen kör hon hem. För hon vågar typ inte vara still någonstans liksom. Så möter hon upp Eskil som kör henne till sjukhuset. Hon har då blivit knivhuggen 3 gånger i liksom ryggen, typ svanken, tror jag. Och hon får spendera några dagar på sjukhuset och blir liksom ihopsydd och hon klarar sig. Men nu är hon rädd på riktigt. Eskil är också rädd, men framför allt kanske frustrerad. Han skickar ett meddelande till alla tidningar i området där, som han liksom adresserar till den här galningen. Som Eskil då kallar för poeten. Och det är ett smeknamn som media snabbt plockar upp. I det här meddelandet så ber Eskil poeten att bara lägga ner och sluta upp. Och under de kommande månaderna är det faktiskt tyst från poeten. Tills ett brev hittas på Rositas och Eskils veranda. Och det har nu gått flera år. Och polismannen David har blivit befordrad och bortplockad från Rositas fall. Och i samma veva ökar liksom breven. Men både till Rosita och Eskil, men också till en massa andra människor. Typ alla poliser som är involverade i fallet. Så polisen ökar sin närvaro kring Rosita och Eskils hus. Och då slutar poeten att terrorisera henne hemma och byter istället till hennes arbetsplats. Och när de avlyssnar telefonen så slutar det ringa. När de sätter in en övervakningskamera på baksidan av huset flyttas all action till framsidan. Så det är liksom, han är hal, den här jäveln. Det är omöjligt för dem att liksom komma någon vart. Men det tar inte slut här. En kväll i december sitter Rosita och Eskil och chillar i sitt hus när glaset i deras ytterdörr plötsligt exploderar. För då har någon tänt eld på den. De har typ en krans som hänger på dörren som någon har tänt eld på. Och så liksom värmen får glaset att explodera. Hon får ett paket skickat till sitt jobb med en kniv som är inlindad i en röd snusnäsduk. Och det verkar liksom hopplöst och som att poeten aldrig kommer åka fast. Förrän han begår ett stort misstag. Mm. Poeten skickar nämligen ett brev till polisen innehållande hot mot Rosita och mot polischefens fru. Polischefen blir så fucking lack. Och bara, nej, nu tar vi honom. Jag orkar inte mer. Nu får det vara nog. Så han tar med sig hela liksom, Rositas casefile hem över helgen. Och på måndagen kallar han till ett möte med all personal som har varit delaktiga i hennes fall. Där meddelar han att han har löst fallet och att han vet vem poeten är.
Mm.
Mm. Det är Rosita. Nej, vad besviken du blev.
Ja, Rosita.
Det är Rosita. Han lägger fram sina bevis. När polisen buggar, eller så här, han lägger fram sina bevis. Nummer 1. När polisen buggar Rosita och Eskils telefon, något som bara polisen och Rosita och Eskil känner till, så slutar det ringa. Nummer 2, man sätter in en övervakningskamera på husets baksida. Något som bara Rosita, Eskil och polisen vet. Då slutar breven dyka upp där. När Rosita och Eskil är bortresta kommer det inga brev. När Rosita och Eskil bor längst in på en gata och det är liksom en återvändsgränd precis vid deras hus. Men ingen som bor på gatan, inte ens polisen som har bevakat huset, har sett någon. Varken till fots eller i en bil. Finns inte ens några fotspår. Direkt när den här polismannen David lämnar över fallet till en annan polis så får den nya polisen hotfulla brev från poeten. Och det är ju liksom inte något som är känt för allmänheten. Och när Rosita blev kidnappad och sa att hon var kissnödig och sprang så sa hon ju att en av männen följde efter henne. Men där hittar man bara hennes fotavtryck. Det är Rosita som är poeten.
Att de inte misstänkte Eskil.
Ja, det undrar jag med. För det har jag suttit och tänkt att det skulle vara hela tiden.
Nu ska ni få gissa.
Jag tänkte att det var polisen. Alltså det kan ju vara lika gärna vara polisen. Förutom fotavtrycken då. Polisen vet ju ungefär lika mycket.
Ja, eller de vet väl mer.
Men hur gjorde de i kniven undrar jag ju.
Högg hon sig själv då?
I ryggen, två gånger.
Tre.
Det måste väl man kunna, det måste väl man väl kunna se.
Ja, eller så sätter man fast kniven på något sätt och så här.
Jo, backar inte sig själv. Aj, aj, aj.
Men att de inte misstänker Eskil som också visste allting. Det var väl den här sista grejen då där när hon blev kidnappad att man inte, eller att man bara hittade hennes fotspår.
Ja.
Men de kanske flög.
Ja. Ingen av oss levde ju då så vi, man vet ju inte. Det var konstiga tider.
De kanske hade på sig någon typ av sula som gör så här hundavtryck. Typ.
Ja.
High tech.
Ja.
Fast det var också 77.
Ja, men då kunde man sådana grejer.
Säkert.
Men ja. Undrar varför hon skulle göra en sån grej då? Varför gör hon hela den här grejen?
Ja, hon får inga pengar.
Hon får uppmärksamhet.
Hon får ju uppmärksamhet, men inte på ett nice sätt liksom, eller så man får väl
står i tidningen och media och hon kanske saknar tiden då hon fick det första gången.
Ja. Ja.
Ja, men tror vi att det är sant då? Tror vi att det har hänt?
Först blev jag jätteförvirrad när du började prata om BT, vad heter han?
BTK.
BTK. Och bara, ah, han sitter i fängelse och lalalala, och att allt är sant, så kände jag bara, men det kan du inte säga nu. Du kan inte berätta att det är...
Man får inte luras.
Men det kan ju vara en...
Men nu när jag, det inte var han då, utan det var hon, så är det ju klart att då kan ju fortfarande den delen få vara med och vara sann. För att luras.
Ja.
Men jag förstår verkligen inte vad hon har för motiv. Det stör mig.
Ja, det får mig att tänka att det är på riktigt.
Det kommer vi få veta sen.
Ja, kanske. Jag tänker att verkligheten är oftast mer förvirrande än dikten.
Mm.
Och därmed så skulle det kunna vara sanning som vi har lyssnat på.
Jag tror att det är det.
Ja.
Jag tror att det är sant.
Jag tror också
det. Jag tror typ också att det är sant, just för att jag inte kan komma på varför. Eller så här, det finns liksom ingen... Eller jag vet inte.
Måste vara någon så här psykisk...
Ja, eller liksom... att det som Tor säger att, det, att hon fick väl en knäpp där efter att blivit förgripen på första gången och fick vara med i tidningen och så att det slog slint och blev liksom en positiv känsla av att få den uppmärksamheten istället för att kunna hantera det och nu vill ha tillbaka det.
Ja.
Det är ju det enda som känns troligt på något sätt.
Exakt. Sen är det ju en jävla twist också.
Ja.
Just det här att det är hon själv.
Ja.
Som, det är ju lite så här mytiskt, eller vad man säger. Eller det skulle kunna vara då...
Lite storytelligt.
Ja, precis.
Nej, men jag tror ändå, jag tror att det här är sant.
Jag tror också det, jag vet inte. Jag...
Eller så blir jag så här, eller så, nej, jag känner typ att det är myt bara för att du har, bara för att Rebecca har lagt in det här sanna delen. Lurifax, liksom.
Eller så är det dubbellurig.
Ja, att precis.
Att de ska lura.
Ja, lur. Det är ju det.
Reversed lur.
Eller så är det bara så här, det var det som stod. Eller så här.
Nej!
Polisen var ute efter den, det var därför de tog henne på allvar.
Nej, Rebecca luras på något sätt.
Ja, kanske.
Det är alltid något lurt.
Ja, du var inte fel.
Nej.
Det är jag försöker alltid att luras lite grann.
Ja.
Det är också väldigt kul att luras.
Hennes namn är Lurvax.
Men om det inte är sanning då, vad skulle du då kunna vara?
Falskt.
Jag skulle precis säga det. Om det inte är sant så kan det ju vara vad som helst.
Ja.
Ja, det kan vara en film.
Det är ju just den här twist-grejen som är väldigt så här. Jag tänker sig i slutet av en film, man bara, det var hon all along.
Det är också lite typiskt film för att få in någonting så här, alltså få in en trovärdighet, att ta med en grej om en seriemördare som är sann liksom, för att spä på sin
egen grej. Kan se framför mig hur man har, jag kan se framför mig hur man har filmat det hela.
Mm.
Alltså så här, man ser så här sekvenser från hennes bortrövande och sådär. Ja. Att man filmar bara henne liksom.
Mm.
Så här, när bilder hon i panikslagen så att man så tittar, tror att hon sitter i en bil.
Springer där, panik.
Ja,
och sen så,
sen så när de gör avslöjandet så zoomar de ut och bara...
Jo, jag fattar, men det är ju B ensam. Som fan.
Ja, lite kanske. Mm. Men de gjorde det snyggt i Fight Club.
Alltså hon bara... Alltså,
hugger sig själv i ryggen.
Sanningen.
Lite som
ja, men hela den filmen Fight Club är lite speciell.
Nej, men nu får vi bestämma att jag bestämmer att jag det här är sant.
Verklighet.
Sant.
Jag vet inte nu längre.
Emot.
Jag börjar mer och mer tänka att det är myt.
Ja, men vi måste ju inte vara eniga.
Just för den här twist-grejen.
Det är emot.
Jag tror också det är mort.
Men jag ser myt.
Nej, jag ser också myt. Jag tar tillbaka, jag ser myt.
Nej.
Jo, jag säger
myt. Last minute ändring.
Mm.
Då är det två myter och ett mot.
Ja.
Eller vill du ändra det också då?
Nej. Vill du ändra det så?
Nej, jag vill vara där jag är. Ja, för det blev ju inget mord. Nej, ingenting precis. Har hänt.
Det är ju en brott or not.
Hon är lur. Hon är mer lur än du.
Ja.
Hon har lurat luret.
Nej, nu vill vi veta.
Ja.
Det har hänt på riktigt.
Nej. Oh, Rosita.
It's the truth. Så du skulle inte ångra att det där i sista sekund. Men det var också en twist. Jag hade absolut tagit med det med BTK för att vilseleda.
Ja. Visste det.
Nej, men det har hänt på riktigt. Hon hette Ruth Finley och hennes man hette Ed Finley. Vill ni veta?
Ja. Varför vill ni veta?
Varför? Ja.
Motiv.
Jag fortsätter liksom storyn lite här.
Mm,
okay. Den här polischefen som då anklagar Rosita, eller ja, hon får heta Rosita nu.
Det är så hon, vi känner henne.
Precis. Det som är annorlunda med honom, eller det som gör att han har liksom lite andra ögon på det hela, det är att han har aldrig träffat varken Rosita eller Eskil. Medan alla de andra som har varit delaktiga i utredningen har träffat dem många gånger och typ umgås även på fritiden med dem. De har liksom blivit ganska goda vänner. Så det som händer sen då, efter att liksom polischefen har talat om för all sin personal att jag är helt säker på att det är Rosita som är poeten, då sätter han alla sina polismän på att övervaka Rosita och Eskil i smyg då, såklart. Och en dag så ser de Rosita lägga en massa brev i brevlådan. Och de bara, yes, nu ska vi se här. Men så tar det alldeles för lång tid innan de lyckas få en postanställd att öppna brevlådan.
Nej.
Har ni sett Brooklyn Nine-Nine?
Ja.
Ja, jag kan inte låta bli att tänka på Agent Jack Donger.
Ja.
På Aspis. Jag ser honom framför mig liksom. Men när polisen då till slut kommer åt den jävla brevlådan så finns det ju brev från poeten där. Men också en massa andra människor har ju också lagt in sin post. Så att det är liksom, det hjälper liksom inte. Så de väntar till nästa gång Rosita lägger brev i brevlådan. Och så får en polis ställa sig med sin bil framför lådan och fejka att han har problem med bilen. Så att ingen annan kan komma dit. Och så hittar de överst i lådan en hel drös med typ räkningar och sånt som Rosita har skickat. Och mycket riktigt brev från poeten. Och när polisen då jämför frimärkena från de här privata breven och poetens brev så kan man säga att de kommer från samma karta.
Mm.
Så polisen kallar in Rosita och bara säger, vi behöver prata om det här med poeten. Kan du komma in snälla? Och så kommer hon dit och då talar de om att hon är misstänkt. Först blir hon jätteförvirrad och sen blir hon jätteledsen. Och på de flesta av polisens frågor så svarar hon, jag vet inte. Och sen försöker hon typ, eller så i ett försök att inte bli utskälld av sina kompisar typ. För det är ju liksom hennes vänner då som förhör henne.
Mm.
så försöker hon så rent logiskt förklara hur det kan ha gått till. Så typ att hon kidnappade sig själv. Ja, hon hoppade på en buss och så gick hon. Och så är hon så här. Ja, jag kanske kunde ha skrivit de här breven. Jag kanske kunde ha knivhuggit mig själv. Men det är liksom inte som att hon beskriver hur det har gått till, utan hon bara berättar så här, det här skulle kunna ha hänt kanske. Och under förhöret så frågar polisen Rosita hur hon mår, och då svarar hon, jag önskar att jag var död. Så när förhöret är slut så skickas hon därför direkt till en så psykiatrisk anstalt, för att hon är ju liksom en fara för sig själv då. Hon har ju uttryckt suicidala tankar. Polisen förhör också Eskil, för de tänker ju såklart att han kan säkert ha något med det här att göra. Och så berättar de om sina misstankar, och han blir jättechockad men också typ lite glad. För att han är så, ja men gud, då är det ju färdigt nu. Alltså nu kan jag ju typ sova på nätterna och så ta det lite lugnt. Så liksom förhör man honom, man gör ett sånt där lögndetektortest. Och han hade faktiskt ingen aning om att det var hon. Och även om han typ hade kanske tänkt tanken, så vågade han liksom inte tro på det. Så han frias från alla misstankar och Rosita får vård. Hon får då en terapeut som hon träffar jättemycket, och hon får behandling med hypnos. Och i de här terapisessionerna så kommer det fram så mycket hemska saker. För det första så berättar hon om hur jävla förbjudet det var att visa eller ens ha känslor typ när hon var liten. Mm. Hennes mamma var väldigt så tyst hela tiden. Hon fick liksom inte uttrycka känslor på något sätt. Hon fick inte vara glad. Hon fick inte vara arg. Hon skulle bara vara liksom tyst och ur vägen. Och efter lång tid och mycket behandling så kommer det också fram att när Rosita var 3 år gammal och under flera år framåt så utsattes hon för sexuella övergrepp av en vän till hennes föräldrar som brukade passa henne. Uff. Alltså det är så jävla hemskt, så jag tänker inte liksom berätta mer om det. Men en röd snusnäsduk var i alla fall ett starkt minne från de här övergreppen. Och hon berättar om det på ett så fruktansvärt sätt, för hon pratar inte om sig själv, utan hon pratar om den lilla flickan. Mm. Så hon är liksom totalt dissocierad från att det är hon själv som har varit med om det här. Hon har bara liksom, hon ser det utifrån så här. Och det kommer också fram att när hon utsattes för det här då och på ett eller annat sätt försökte liksom söka tröst hos sina föräldrar eller typ blev utåtagerande, så blev hon bestraffad för att hon visade känslor. Så hon lärde sig i väldigt ung ålder att bara helt stänga av liksom. Och bara, ja, inte känna, inte tänka på det, glömma det, gå vidare. Och när hon sen som vuxen lämnas ensam i det här huset då, när Eskil är på sjukhuset och man tror att han har fått en hjärtinfarkt, samtidigt som varenda jävla tidning skriver skrämmande artiklar om fucking BTK, så får hon en liten flipp och dissocierar. Och skriver de här breven till sig själv. Hon har liksom inte, hon minns inte att hon har gjort det. Hon minns inte att hon knivhugger sig själv. Men hon förstår till slut att det är så det har gått till liksom. Sen är det en hel del konstiga saker i det här. Dels så hävdar Rosita att den här attacken i Fort Scott när hon blev bränd med strykjärnet, att det har hänt på riktigt. Och det tror jag på, absolut. Sen är det den här mannen då, som hon har stött på 2 gånger. Verkar också ha hänt. Mm-hmm. För att det är ju liksom andra som har sett honom och sett de två tillsammans och så här. Så det verkar som att det också kan ha skett. Vilket såklart också kan dra igång en liksom
någon form episod. Av psykos, typ.
Precis. Ja. Och den här kransen på dörren när de satt och fönstret exploderade när de satt inne i huset, det har hon förmodligen inte heller gjort själv. Telefonsamtalen är också skumt. För att hon kan ju inte ringa till sig själv.
Nej, det går inte.
Så jag vet inte riktigt hur det har gått till.
Kan hon ha varit i någon slags fått medhjälp från någon?
Kanske.
Men en grej som jag tänkte på, det blev ju inget brott väl, eller?
Nej, det blev inte det.
Så hon blev liksom, hon fick bara vård.
Ja.
Vad bra.
Vad skönt då.
Precis, alltså från början var ju polischefen framförallt, han såg henne som en brottsling. Aha. Och bara så här, du har kostat oss massor med tid, du har kostat oss typ $1 million, samtidigt som vi har den här aktiva utredningen där vi faktiskt jagar en person som skadar andra, alltså som en mördare.
Mm.
Det här, han är liksom arg, rasande. Och väldigt bestämd i att hon ska liksom ha fängelsestraff. Sen får han läsa protokollen från hennes terapisessioner och fattar att det är mycket mer komplext. Så hon får ingen straff. Mm. Utan hon spenderar många år i psykiatrin och får hjälp. Sen så tar hon också ansvar för sina handlingar och ber om ursäkt. Dels till polisen och till sin man och till vänner och familj. Och ingen är liksom arg.
Mm.
Utan alla är så här, ja, vi fattar. Och hon bara, ja, men jag förstår om ni hatar mig, ni borde hata mig. Och jag förstår om ni inte vill ha kvar mig i era liv. Alla bara, nej, det är lugnt. Så mm. ingen liksom lämnar henne, ingen hatar henne. Alla stannar kvar i hennes liv och hjälper henne att bli bättre. Till slut så börjar hon också berätta sin historia i ett antal intervjuer. Och hon får så mycket kärlek. Vilket gör att hon till slut kan liksom lägga allting bakom sig och typ leva ett vanligt liv.
Gud vad bra.
Eller hur?
Vilken lycklig start på den här poddsäsongen.
Verkligen. Ett lyckligt slut.
Ja.
Det slutade aldrig lyckligt.
Nej, men det gjorde det den här gången.
Och så levde de lyckliga alla sina dagar.
Ja. Hon och Eskil.
Hon och Eskil.
Fram till 2019. När hon gick bort, 89 år gammal.
Ja,
men det är ändå ett fullvärdigt liv. Alla.
Oh, ja. Långt liv.
Precis. Ja. Det är ju liksom, ja, hon har ju ändå haft många goda år. Då,
ja,
där hon har kanske kunnat bli helt fri från det här traumat.
Skönt.
Jag måste säga källor innan jag glömmer. Fyra olika poddar jag har lyssnat på. The Nightlight Horror Movie Club. Avsnittet heter The Poet of Wichita. Mm-hmm. They Will Kill. Avsnittet heter The Story of the Wichita Poet. Unethical Podcast avsnitt 15 och Once Upon a Crime avsnitt 145. Och en artikel på medium.com som heter The Poet, skriven av Corey Mead och Wikipedia-sidan om BTK. Det finns en bok, måste jag säga också, från 1994 som heter Little Girl Fly Away. Den är skriven av Jean Stone och den handlar om Ruth Finley, Rosita. Och Netflix kommer släppa en dokumentär eller film som Stranger Things-skaparna är delaktiga i.
Mm-hmm.
Som heter The Poet, som är baserad på den här artikeln då av Corey Mead.
Mm-hmm.
Spännande.
Så det kan vi se någon gång.
Det får man se.
Det finns så mycket mer jag hade kunnat ta med i det här. Men jag var tvungen att korta ner det. För det gick inte. Men jag har läst alla de här breven från poeten. Knasigt. Jag har läst massa förhörsprotokoll. Och jag läste, jag skulle inte ha gjort det, men jag läste hennes utdragen från hennes terapisession.
Mm.
Ja, det var så mörkt.
Mm.
Så jag har full förståelse för att hon liksom blev en superhjälte i typ allmänhetens ögon när hon började prata om och berätta om det här. Liksom.
Så vi har spännande hjärnor alltså.
Ja, knasigt.
De gör så. Eller så smart av dem ändå. Så här, det här blir för mycket. Nu gör vi, nu kliver vi här.
Mm.
Eller så, alltså smart är det inte, men
en försvarsmekanism.
Ja, det är ändå häftigt att vi har ett psykiskt immunförsvar på något sätt.
Skitcoolt är det. Knasigt.
Ja. Mm.
Ja, shit. Det var en fan, jag kände ju magkänslan hela tiden att det var verkligt. Och så ångrar jag mig sista. Fan. Ja. Det är så det blir.
Men i det här fallet så gjorde du inget att det var verkligt.
Nej.
Det var en ganska fin historia ändå.
Precis. Men det är ju liksom en resa.
Ja.
Först så blir man så här, det är lite läskigt. Och sen så kommer det en twist. Och så blir man så här pissed off. Varför har hon gjort det här? Du dumskalle, taskigt.
Taskmört.
Ja. Och jag tänkte också direkt, bara, men det är ju för att hon vill ha uppmärksamhet. För att hon liksom antagligen mår piss.
Mm.
Och så här, hon fick uppmärksamhet en annan gång och var ett offer. Och det var, alltså det är som Münchhausen typ.
Mm.
Och sen bara kom allt det här andra fram. Hur mycket hemskheter hon hade varit med om. Och hur mycket hon liksom inte hade fått. Hur mycket hon, typ, hon hade inte tillåtit sig själv att bara få dela med sin skit.
Vad konstigt med tanke på hennes mamma behandlade henne.
Ja, exakt. Men det är sjukt alltså. Också Ed, eller Eskil, verkar också vara en sån. Han var nog, uppfostrades nog på samma sätt. Att så man ska bara... Tänk inte på det.
Men blev hon utsatt av den här mannen efter det? Eller?
Nej, han återkommer i alla fall inte i källorna. Oklart vem han var för en galning då.
Ja.
Mm.
Kan ju också vara så att han... Alltså, jag menar, det skulle ju kunna vara så att det var någon på hennes jobb som faktiskt ringde henne och typ var intresserad av henne eller så. Mm. På ett stalkerigt sätt. Och så tyckte hon det var så obehagligt så då liksom blev det en stor grej som hon ju skapade.
Eller att hon hade en sån del och så tänkte hon att hon drog nytta av att det var någon som ringde. Alltså de behövde inte ens vara i maskopi. Eller
nej, någonting. Precis. Så kan det också vara, ja.
Att hon har... bara lägger in det i samma person på något
sätt. Precis. Om hon liksom bara trodde 110% på... För såklart, tror man 100% att det är någon som stalkar en och vill döda en, då blir ju allting väldigt skrämmande.
Mm.
Alltså personer som bara tittar efter en på gatan blir ju en potentiell förövare.
Mm.
Det känns ju väldigt...
Men det där med knifen var ju otäckt.
Ja, det alla liksom läkare hade sagt att så här, men man kan inte knivhugga sig själv. Men hon kunde. Hon var också väldigt nära på att dö i den där knivhuggningsincidenten. Det var väldigt nära en njure.
Ja, jävlar. I ryggen också.
Ja.
Lurt.
Sjukt knasigt. Aj. Ja. Nu testa tår.
Ja. Men det går ändå. Ja. Det var nästan lättare.
Precis.
Än i magen. För i magen då ser man ju när det går in och allt. Men i ryggen då vet man inte när den kommer eller så. Man bara får ta i och bita ihop.
Ja.
Ryggen men hon, är bättre.
Hon kände ju liksom, eller då var hon ju mitt i en sån dissociativ episod. Så hon kände ju inte det.
Nej.
Hon var ju liksom inte på något sätt närvarande i sin kropp.
Men det var ju bilen sen när hon bara såhär, oj, ja, den här kniven.
Precis. Det var väl liksom smärtan som tog henne ur det kanske.
Mm.
Läskigt.
Men ja, det var ju ett bra första fall.
Mm. Tack.
Bra. Mycket bra
start, Rebecka.
Jag hörde det första gången. Typ 2 dagar innan vi skulle spela in säsongsavslutsavsnittet. Och så tänkte jag, hinner jag? Och så bara, nej det går inte, jag hinner inte.
Nej, det var väl bättre att du fick lite tid på den.
Precis, lyckas spara det till nu. Nu har fan pratat länge. Nu är säsong 5 igång.
Ja,
nu kör vi.
Säsong 5, säkert.
Och nästa vecka kommer ni att få lyssna på ett fall av någon annan än av dig, Rebecka.
Precis.
Just det.
Det blir lite specialare den här säsongen.
Det är en överraskning till nästa vecka.
Exakt. Det kommer hända mycket spännande grejer. Det kan vi avslöja.
Men vi hörs nästa vecka igen.
Ja.
Och ta hand om varandra där ute.
Mm.
Ja, just det.
På återseende.
Och glad sommar.
6 september. Glad höst. Ha en bra semester.
Ha en bra semester.
Nej, men vi hörs om en vecka.
Ja.
Nu är det samma gamla.
Puss hej.
Puss hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.